Jag är trött som en barracuda.
Alltså, är inte det ett tema?
Är de extra trötta?
Va? Vad sa du, Aron?
Jag är inte det ett tema nu, känns det som. Och precis som Jules är inne på, är det inte också, är vi inte extra trötta i dessa tider?
Ja. Det är ju inte det man ska vara efter semester. Alltså, ska inte man vara pigg då? Men jag är tröttare än den tröttaste jädra pannkakan som finns. Det är så lägger jag upp det här idag.
Men jag tror att du är överhettad i hjärnan
också. Där lägger vi ribban.
Ja, men eller hur? För alltså, du håller på med hus och det ska jobbas och flyttas och husas och golvläggas. Alltså sånt. Jag blir ju trött bara av att tänka på det. Jag har ju själv börjat träna på att inte tänka på allt jag behöver göra i sommarstugan.
Ja. Ja, jag tror att jag är trött för att jag jobbar typ 50-55 timmar i veckan på mitt dagjobb och gör allt det andra.
Ja, vad ska jag komma med
Något spel kanske.
Ja. Spel, ja.
Låt oss komma bort en stund från vardagen då.
Ja, precis.
Vad var det för låt du snackade om, Jules? Var det Backstreet Boys?
Ja, jag har ju haft I Want It That Way i huvudet hela, liksom, ända sedan i söndags när jag började spela det, Tell Me Why.
Men du får inte,
går så.
Alltså, du får inte säga att låten är med i spelet, eller?
Nej, det är den inte. Inte det jag har spelat i alla fall, nej. Utan det är ju bara för att de sjunger Tell Me Why i den låten väldigt mycket. Som
Fan, jag har någon annan. Vänta, vad fan heter den? Jag måste faktiskt googla. Ursäkta alla för att jag trycker på knappar.
Ja, vi hör inte faktiskt att du trycker på
knapparna. Nej, jag hör faktiskt inga.
Det är ju fantastiskt bra knappar.
Jag har ju den här andra... Tell me why I don't like Mondays. Den har jag istället. Ah, sen jag börjar spela.
Också passande.
Åh, shit, på fritt. Ja. Och jag har ingenting, för jag har ju inte spelat det. Utan,
jag kan inte mer än liksom den strofen heller. Jag har bara... na, 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 da, da, da. Da, hela tiden. Tell me why.
Men alltså, vad fan sen, ska vi börja där direkt? Avsnitt 80, öppna världar. Vi kommer gå igenom lite kort uppföljning, lite Rocksteady, Batman och sen lite spel vi har spelat. Men ska vi bara hoppa rakt in? Imorgon, alltså på fredag, så släpps ju den första episoden av 3 från Dontnod och Microsoft, eller Xbox Game Studios då, av Tell Me Why. Och ni två har redan huggit tag i den här titeln med olika, ni har kommit olika långt, va, eller hur? Jag tänker att det är väl egentligen det, va?
Ja.
Ja. Ni har det här idag torsdag, kära lyssnare, men vi spelar in det på onsdag då, så att det är viktigt för. Men på fredag då, imorgon fredag, när ni hör det här idag torsdag. Det är tidsresandet här. Jag ska vara tyst nu.
Gud, jag är så här helt förvirrad. Jag har precis sett de här filmerna Tillbaka till framtiden också, så jag vet inte.
Du vet inte vad som är idag.
Jag vet inte vart är jag, liksom. Vem är du och vart är jag? Vilken personlighet, vilket år av mig själv är jag nu? Är jag här eller var jag igår? Eller är jag redan imorgon?
Nej, men det är lugnt. Jag har poäng. Jag har mycket att lära fortfarande av att programleda. Det är bra. Ja. Men vad är det här, Jules? Tell me why don't... Berätta, vad fan är det som ni har spelat då?
Ja, vi har spelat ett spel som heter Tell Me Why, som är gjort av Dontnod, som har gjort, nu tappar jag bort vad det heter, jag vill se Stranger Things, Life is Strange.
Just Life is Strange.
Precis, och det är ett spel som påminner väldigt mycket om det. Det är lite bokstuk på berättandet. Mycket val och grejer att göra.
Ja, det handlar inte så mycket om att lösa pussel eller slåss mot fiender.
Lite pussel, inget slåss mot fiender, utan det handlar ju om att berätta en historia och visualisera den väldigt mycket. Mm. Så det är ju lite, jag skulle jämföra det med en väldigt snygg visual novel, så i 3D liksom. Mm. Det handlar om, man spelar ett tvillingpar som heter Allison och Tyler, som är återförenade efter 10 år, efter att Tyler har suttit i, jag är lite oklar vad det är han har suttit i, det är inte i fängelset, men det är någon typ av... institution för troubled youth, av anledningar som jag inte kan avslöja utan att spoila, men man får reda på det ganska tidigt i spelet. Och då när de återförenas så är liksom startupen i handlingen att de ska sälja huset som de bodde i när det här hände, och då börjar de såklart nysta lite i det förflutna och återuppleva lite gamla minnen tillsammans. Och spelet handlar väldigt mycket i stora drag om att just minnen kan vara bedrägliga ibland, att det inte alltid är som man minns det, och för de här syskonen har ofta olika upplevelser av saker, och ibland i spel så får man välja vilken version av händelsen man vill tro på. Och det påverkar då utgången på spelet, kan man säga. Ja, de här syskonen också delar en förmåga, de kan läsa varandras tankar, och det är då en del av spelmekaniken. Och de kan dela minnen med varandra också då, så att de har en sån här special connection. Så att det är det som är då man använder. Det påminner lite om Life is Strange, där man kunde spola tillbaka tiden, men här kan man titta på minnen tillsammans och återuppleva dem och så.
Ja, just det. Det har man sett så. I trailers, tror jag, lite. Jag har fått bilden av att det är så här, de ser någon annan dimension eller någonting som inte andra ser. Eller har jag tolkat det fel hur det visualiseras det här?
Vad sa du?
Alltså
då?
Att de ser saker. Alltså det här, fan, men jag har sett det här i trailers, för jag har ju inte spelat det här. Men jag har för mig att jag har sett liksom en antydan till att de ser saker som inte andra människor ser, de här två. Eller är det bara ett sätt de kommunicerar? Vad är det som...
Nej, det är inte så. Utan de helt enkelt kommer ihåg minnen som vanliga människor gör, bara att de kan spela upp dem för varandra på något sätt. Liksom. Återuppleva minnena. Liksom. Och sen att också att de hör varandras tankar, så det finns liksom sekvenser i spelet där man, medan man pratar med en annan karaktär, så kan du föra en intern dialog med din syster eller bror. Precis, och ställa dem frågor om hur ska vi svara på den här personen och sådär. Så lite sådana grejer är det. Jag vet inte vad mer man ska säga om det här, att djupdyka för mycket i spoilers och handlingar. Så det är ju en väldigt berörande djup historia, finner jag i alla fall. Alltså, det handlar ju om en familjetragedi. Och som sagt, det kan man ju som räkna ut med lilltån. Att allting är inte som det verkar vara från första början, utan det är det man får nysta i lite.
Precis.
Grann. Så det är ju ett litet mysterium som ska lösas här. Men det är samtidigt på en väldigt familjär nivå. Liksom det handlar om relationer, helt enkelt. Det är spelets liksom grund... Det är spelets styrka och liksom tema. Relationer med andra människor och hur man kan bygga eller förstöra dem på olika sätt.
Är det inte Dontnod spel också? Det har blivit lite så att det är extremt beroende av ett välskrivet manus och välskrivna karaktärer.
Så är det, absolut. Det är, och det tycker jag det är här. De här karaktärerna är helt otroliga. jag tycker att det här är ett fantastiskt spel. Jag är kär i det här spelet. Det är ju också en stor tematik är ju att Tyler är transman. Och det är också heller ingen spoiler, för det har de ju inte pratat om innan spelet.
Men precis.
Och det får ta en ganska, det är inte huvuddelen av handlingen, men det är en del av handlingen, och det är ju en stor del av hans person, såklart. Och det här är behandlat med sån enorm respekt och sån kunskap. Så jag känner att jag har aldrig blivit så sedd av ett spel. Jag är ju inte transman, men jag är en icke-binär. Och det är mycket som man känner igen sig i här. Liksom det här med att folk felkönar en eller envisas med att använda ens gamla namn och såna här saker. Och sånt tas upp på ett väldigt fint sätt i spelet. Och du kan reagera på det på olika sätt och sådär. Det är otroligt starkt gjort. Alltså jag har typ... grinat mig genom det här spelet, men det har ju varit lyckotår, alltså liksom så här HBTQ-lycka, ren och skär queer-lycka det här spelet har gett mig. Jag spänns en otrolig känsla av att bli sedd och att få de här ämnena lyfta på ett sånt finkänsligt, djupt, kärleksfullt sätt. Jag känner mig, efter att ha spelat det här spelet, så vill jag bara sticka till, var är de sitter, de här som har gjort det, är det Montreal, var sitter de?
Ja, det är väl Kanada eller Frankrike, de är fransmän, inte danskar. Förlåt.
Jag vill ta ett direkt flyg dit så fort corona är över och ge dem alla en bamsekram, liksom. Det är vad jag känner efter att ha spelat det här spelet. Jag känner att de har gett mig en stor kram med det här spelet och jag vill ge tillbaka den. Det var en helt fantastisk upplevelse att spela det spelet. Otroligt känslosamt.
För, som jag förstår, du har ju spelat det här kommer ju släppas en del, en episod i taget med 3 veckors mellanrum. Och du har spelat alla 3 redan.
Jag har spelat alla 3. Jag har inte spelat själva epilogen än, för tyvärr så var det en liten bugg i min kopia som nu är fixad, så att det är ingenting som någon behöver oroa sig för. Men Så jag blev tyvärr snuvad på slutet. Så nu håller jag på att spela om allt från början igen för att kunna se vad mina val gav mig. För det fick jag aldrig se. Men jag kom ändå så långt så att jag fick liksom de största story moments för mig. Jag missade bara lite så här wrapping up i slutet.
Ja, det vore ju konstigt om epilogen förstörde alla de här känslorna på något sätt.
Ja, jag har svårt att tänka med det. Jag har mycket svårt att tänka med det. I sådana fall får jag återkomma i något senare avsnitt och göra avbön.
Ja, det blir ingen kram.
Nej, det blir ingen kram. Det blir en men, liksom, slap in the face.
Ja. Oj. Jag måste bara, den där kommentaren när du berättar de här sakerna är så här, det är ju, det låter ju otroligt, alltså vilken utmaning du måste ha antagit sig som har skapat den här viben du beskriver utifrån din upplevelse, samtidigt som att det är sånt tungt ämne. Alltså med att liksom som syskon återförenas efter att det sista man minns var liksom ena föräldrarna.
Det berör ju liksom otroligt tunga ämnen. Ja. Dels den här historien om att transidentitet, men också liksom det har ju med som sagt stora trauman att göra som vi inte kan gå in på. Och det handlar om klass och det handlar om psykisk ohälsa handlar också väldigt mycket om. Men det märks att de har gjort research och det står också liksom en sån här disclaimer när man börjar spelet.
Ja, vad var det du sa?
De har konsulterat en massa experter i det här och det märks liksom. Just för att det är så, jag har, känner att jag har noll att klaga på. Det kanske är någon annan som har det, men jag känner att jag har ingenting att... det är också en hel... Eftersom du spelar sig i Alaska, det glömde jag säga, det här spelet, så finns det... en hel del Native Americans, vad heter det, ursprungsinvånare med i spelet också. Och det tycker jag också är väldigt fint hanterat. Liksom, inte som någon sån här liten... att vi nämnde att de fanns, utan det är hela tiden liksom bara när du tittar på en anslagstavla så ser du någonting om någon så här dansföreställning som de här Tlingit-klanen har och sånt där. Det är liksom vävt in i hela spelet och som sagt flera av huvudkaraktärerna är urinvånare och så där. Så att, nej, det är, de har tänkt på sina grejer när de har gjort det här.
Själv vet jag inte riktigt vad jag ska säga.
Du hade lite annat, du fick lite annat intryck av det.
Ja, jag ska ju inte som sagt heller spoila någonting, men jag har inte fastnat än. Så jag tycker...
Hur långt har du kommit hittills?
Jag borde vara i slutet av första.
Och de är en 3 timmar varje ungefär, eller vad ligger de på?
Det
brukar
inte,
vara
faktiskt.
Där omkring med deras titlar.
Jag skulle säga att
jag skulle kunna gissa
varje kapitel sånt. Har tagit 3 timmar för mig, men då har jag varit extremt noggrann och klickat på allt. Och gått så här, varje rum jag har varit inne i har jag tagit så här 5 varv runt för att se till att jag inte missar någonting. Så att man kan nog klara det på 1,5 om man inte är så noga som jag är. Så att mellan 5 till 9 timmar kanske, beroende på hur noggrann man är.
Ja, men precis. Men jag har inte riktigt fastnat. Jag tycker att det är lite... Jag vet inte ens om man tör säga så här innan, men Jules har ju sagt så mycket så jag hakar lite på här om känslor och så, men jag har inte fastnat för jag tycker det är lite spretigt än så länge. Mm. Så jag vet liksom inte riktigt vad det är meningen att det ska handla om. Och det gör mig lite förvirrad. Så.
Nej, men du måste fortsätta spela, för jag hade också den lite känslan i början. Men
och
det...
jag är så här, men vad är det meningen att ni vill fokusera? Nu vill ni blanda in allt här. Och det funkar inte för mig riktigt. Och det känns inte riktigt likt de andra spelen heller. Det betyder ju inte att man måste göra ett spel som är likt heller. Men då har det liksom känts så här, ja, men man har kunnat luta sig tillbaka och så bara liksom följt med här. Och det har liksom känts som ett skönt flow. Nu är det så här, jag kan inte riktigt luta mig tillbaka, för jag vet fan inte vart är meningen att det här ska gå. Alltså, det är liksom lite för mycket som är spret. Och jag förstår att man, alltså att det kanske tar ett tag att komma in i det. Så när jag har kommit i flera episoder så...
Alltså det är ju sådär. Väldigt långsamt spel. Det är ett spel som tar sin tid. Och vanligtvis så brukar jag inte ha tålamod för sånt här. Liksom att för en sekvens så står man på en båt väldigt länge. Och det handlar typ om att titta på saker medan man flyter förbi i vattnet liksom. Och i många andra spel så skulle det här göra mig liksom, jag skulle bli tokig. Men här tyckte jag det var helt underbart.
Det där just är ju såna, det är så, jag älskar ju de där scenerna i Dontnod-spel.
Ja, och tiden används ju för att bygga relationer med andra karaktärer liksom. Och det är så fint, det blir så äkta på något sätt tycker jag. Det blir så ärligt, det är verkligen. Och jag tycker också att de har jobbat med det i spelet. Det känns, alltså, bara dialogen, allting de säger, det känns väldigt liksom verklighetstroget. Det är ju läst liksom när man ska hålla på med ett sånt här dramaspel, att man går på alla växlar liksom, och så här, det blir en så här högtravande teater av det hela. Men jag tycker att det håller en väldigt, väldigt naturlig nivå. Jag tror att det var därför jag levde mig in i det så himla mycket också, för det kändes, det här är liksom människor som jag känner eller som jag skulle kunna känna liksom. Mm. Det är verkligen vanliga människor.
Men du höll med om att jag känner mig som så här att vad heter det? Debattledare? Nej. Men du höll med om att det fanns en setup som kunde upplevas lite splittrad eller? I första
alltså delen. Jag upplevde inte att det var splittrat riktigt så. Det jag tänkte var att min första tanke var att man får väldigt mycket motstridig information i början och man vet inte riktigt vad man ska tro, men det är ju ett berättargrepp som man förstår sen att det var meningen att man skulle bli så förvirrad just för att det här, det handlar väldigt mycket om vad är sanningen och saker klarnar under vägen som jag inte kan gå in på nu, och det blir väldigt snyggt sen när det går upp ljus för en vad det var som hände egentligen.
Okej.
Okay. Men jag tyckte inte att det, jag upplevde inte att det var liksom så här flera storiespår, utan jag tyckte att det var ganska liksom strömlinjeformat med att det handlade om de här två syskonen och att de skulle gå igenom sitt hus och sitt förflutna för att sälja det. Det var liksom kärnpunkten i berättelsen liksom. Mm. Och att de försökte återkoppla till varandra efter att ha varit ifrån varandra i 10 år efter den här extremt traumatiska händelsen.
Mm, ja, vi får se vad jag tycker efter kapitel 3. Jag håller inte alls med riktigt här än. Faktiskt. För jag får inte alls den känslan. Men ja.
Det låter ju verkligen olika. För när jag hör dig, Jules, då låter det som att det är väldigt fokuserat. Jag kan också se det här Dontnod-greppet av att liksom så här, inleda med någonting som gör att alltså om det lyckas på mig som spelare så kanske jag, nu får ni säga om jag tolkar fel här, men om det lyckas på mig som spelare så borde jag då kanske känna, ja men det här vill jag veta mer om, förklara mig det här, vad betyder det här, vad innebär det här? Medans en viss typ av spelare, eller å andra sidan, så kan jag snarare uppleva det då som att stopp hörni, vad är det ni vill säga? Och det låter som att ni har fallit på varsin sida om det spektrat kanske. Kan det vara så? Det är min tolkning
jag
av det.
Alltså jag kan samtidigt förstå att man kan tycka att man får mycket information.
Jag tror att jag kommer kunna berätta mer i någon slags spoilercast sen framöver. Men då kommer jag kunna förklara lite mer om vad jag tycker.
Det är svårt att gå in på det utan att spoila.
Precis.
Ja, men det uppskattas ju faktiskt, inte minst av mig.
Mm. Men alltså, på ett sätt, alltså jag kan förstå för att det är mycket information som kastas på en i början, det kan vara svårt att sortera vad som är viktigt, men jag kände ändå att jag kunde liksom lista ut lite vart det här barkade kanske, så att jag kunde fokusera på vad som var viktigt. Men jag kan säga din poäng ändå, Ida, även om jag inte hade den upplevelsen själv.
Men då är det som, jag är så taggad på det här. Ja, okej.
Nej, men jag tycker att det här ska varenda jävla människa spela. Det här borde ingå i grundutbildningarna i Sveriges skolor. Liksom. Nej, men jag skulle vilja tvinga alla jag känner att spela det här spelet. Bara för att de ska förstå hur viktigt det är att inte felkänna transpersoner. Och att, jag tycker det här spelet beskriver väldigt bra hur respektlöst sådana saker kan vara. Och jag tycker också bara en sån här liten grej som att spelet aldrig, jag vet inte om det finns en svensk term för det här, men på engelska så heter det att to dead name someone, att typ dödsnamn om vi ska göra en svensk översättning. Och det betyder att man kallar en transperson för deras namn de gavs av sina föräldrar. Och det är ju många som tyvärr gör det om de vet om namnet. Så därför som transperson så vill man ju inte tala om för nya människor man träffar. Mm. För att det finns ofta en vanlig uppfattning om att det namn man fick av sina föräldrar, det är ens äkta namn. Inte det man har valt själv. Och då är det lätt att man börjar använda det istället. Mm. Så att, och jag tycker de nämner aldrig Tylers liksom dödsnamn någonsin i spelet. Och det tycker jag bara är en sån fin gest som visar om kunnigheten hos de här människorna som har gjort det här spelet. För det känner jag att i många andra transskildringar så gör man det. Man vill liksom så här tala om hela den här personens historia, var som kommer ifrån och allting sånt där. Mm. Och jag vet inte, jag tyckte det var en liten fint drag som jag var väldigt glad för.
Mm.
Som kanske inte betyder så mycket för nej, men, en person som inte har de här upplevelserna, men ja.
Förlåt, jag var nyfiken. I embargot som Microsoft skickade ut för det här, det är ju väldigt ofta som vi inte kan prata om embargon, men det här känner jag en bit som var så pass viktig och bra. Jag tror inte att det gör någonting om vi nämner
jag
det.
Jag frågade ju dig, får man recensera embargot?
Ja, eller hur? Och jag tänkte den delen som du faktiskt highlightade. Jag hann bara läsa lite kort, men vad var det? Att man kunde faktiskt vända sig till en person, eller?
Jo, de har ju skrivit liksom i embargot att vi har ju verkligen jobbat och tänkt på de här frågorna, och om ni har några funderingar hur vi har tänkt att jobba med de här frågorna, så finns det en mailadress där du kan skriva och anonymt få prata med vår referensgrupp för att bolla med dem hur de har. Det här var ju helt underbart. Mm. Det är ju det finaste jag har sett i något embargo någonsin. Mm. Liksom. bara den grejen att det fanns där. Det är, nej men, så otroligt transparent och nej men, jag har själv inte utnyttjat det, men det kändes som att man behövde hitta på en fråga bara för att testa. Mm. för att utnyttja den där. Det var jättebra.
Mm. Ja, precis. Det här är ju, jag gillar ju Dontnod, så att det här är ju liksom en det måste
jag
på min.
Jag också det, eller har gjort fram till nu i alla fall. Ja. Så vi får se vad jag tycker efter kapitel 3. Ja.
Jag var ju inte så imponerad av Life is Strange, eller precis Stranger Things igen. Ja. Jag tyckte att därför följde till korta, för att jag tyckte att det var mycket queerbaiting i det spelet. Det är många som lyfter det som ett HBTQ-spel, och jag tyckte inte att det var det. Jag tyckte att det var ren och kär queerbaiting. Så jag var väldigt besviken på det på något sätt.
Det första av deras Life is Strange.
Ja, precis. Det andra har jag inte spelat, så det ska jag inte säga någonting om, det kanske är bättre. Men det var väl därför jag inte spelade det, för att jag var lite besviken. Mm. Men jag känner att nu känner jag bara kärlek för det här spelföretaget. Mm. Det här var helt otroligt. Allt är förlåtet. Nästan.
Ja, shit. Nej, men efter Before the Storm, första säsongen, och Life is Strange 2 och Captain Spirit. Ja, det är nog de. Ja, och sen så uppenbarligen då, att jag gillar den här jättegamla med som de gjorde, som jag nu Remember Me, deras action adventure. Jag gillar ju någon som fasen alltså. Det här ska bli superspännande. Det är väldigt nästan så att jag funderar på antingen, ja men Ida, vi får väl se. Kanske kan vi streama episoderna. Du tar en, om du inte har lust att streama igen den första igen, vi får se.
Ja, precis. Ja. Det är inte helt otänkbart.
Nej, nej.
Se hur långt jag har kommit sen.
Du har ju för sig allting redan redo. Så att, men det har inte jag.
Precis.
Nej. Jag får vänta en vecka mellan varje. Alltså. Vad tror ni om den aspekten då? Nu är du talar ju utifrån liksom alla tre kapitel som kommer släppas. Kapitel 1, eller första delen, släpps nu på fredag. Andra släpps nästa fredag och sen nästa fredag. Vad säger du om de olika delarna, Jules? Känns det som att det liksom klättrar uppåt, om du föreställer dig hur det kommer upplevas av mig då och övriga som kommer att plocka upp det med en veckas mellanrum?
Hur, alltså,
är det bra tempo? Leker de med så här, du vet, Prison Break cliffhangers? Eller vad är liksom?
Det är svaga cliffhangers i slutet på varje kapitel.
Men det är inte pinsamma cliffhangers som är Prison Break?
Nej, det är inte pinsamma cliffhangers. Jag tyckte också att man kunde se dem komma i de flesta fallen. Så det är ingen sån här 180 cliffhangers.
Ah, nej, liksom, just det. Skönt.
Nej, men jag tycker att det är heller en väldigt bra... Jag hade aldrig tråkigt när jag spelade det här spelet. Jag tyckte det var precis så långt som det behövde vara. Varken för långt eller för kort. Och jag skulle, det är också ett otroligt, jag märker ju det nu när jag, för jag, i och med att jag råkade på den här jäkla buggen, så skulle jag spela om några, i varje kapitel så här är ju några segment eller vad, och jag skulle spela om några segment och då råkade jag starta om allt från första kapitlet igen.
Just
det. Ja, så jag var lite sur, men sen märkte jag att det var faktiskt underbart att spela om det här igen, för att det är så mycket. Jag tyckte att jag var jättenoga första gången jag spelade, men nu upptäcker jag så mycket nytt. Och det är såna, jag blir så här själaglad, alla små nyanser som man missar liksom. Och när man vet saker när man spelar om första episoden som man inte visste då, så är det såna detaljer, som något foto som man upptäcker som, jaha, det där betyder det där, oj oj oj, jävlar också liksom. Det, som man inte ens reagerade över första gången liksom. Så att det har ett enormt omspelsvärde på så sätt.
Ja, alltså jag värderar ju båda era åsikter kring spel, så att jag är ju lite kluven, även om jag måste erkänna att min bias för Dontnods tidigare spel gör att jag ju blir ju ännu mer taggad nu när jag hör dig prata så här, Jules. Men all right, känner ni att ni har något mer att tillägga? Det här är ett spel som jag gissar att vi, inte bara vi tre kanske, men vi kommer vara ett par som vill prata om i en spoilercast längre fram, va?
Ja, det skulle vara bra. Det var väldigt svårt att hålla tandtunga nu. Det är så otroligt mycket som finns att packa upp här som jag skulle vilja prata på djupet om, men det går inte utan att spoila. Så att
vi får se om det detta fortsätter så här, så vet jag inte om jag orkar.
Men om du streamar blir du tvungen.
Bara jag och Aron då.
Ja, om jag streamar går det väl.
Ja, då är du tvungen.
Då är det jävligt spoiligt.
Ja, shit alltså. Några som inte har svårt att hålla i tungan i mun, vet ni vilka det är?
Nej.
Svåraste frågan i en segway, men den är grym. Det är nämligen Battletoads.
Jaha.
Ja, visst. När vi ändå är inne på Microsoft och Xbox Game Studios. Tell Me Why för övrigt släpps till Xbox One-familjen och PC. Så är PS4. Om du har Game Pass så ingår det ju Game Pass, och har du Game Pass Ultimate så gissar jag att du även skulle kunna spela det om du har ett Game Pass Ultimate och en app på en Android-telefon om någon vecka eller två. Så att ja, det finns ju uppenbarligen inte på Switchen och PS4, men ja, hitta det där ni kan är Jules final statement, om jag tolkar det rätt.
Yes. Mm.
Men tillbaka till paddorna och tungorna. Det här är ju ett jättegammalt IP. Och jag spelade aldrig det när det släpptes på SNES, tror jag. Är det någon av er som har spelat Battletoads?
Nej,
jag känner inte ens till det.
Det är ju något
tror inte det. Jag måste typ kolla på gamla bilder, men jag tror inte det.
Föreställer lerbakade paddor som härmar.
Ja, det gjorde jag redan.
Ja, som som härmar
Turtles. Ja, men det är liksom grodan boll.
Ja, men typ. De härmar Turtles som häller på... om Turtles är liksom outspädd saft, då är det här 10 delar Battletoads extra. För att det ska bli så extra liksom obskyrt och kaxigt och punkigt och rock'n'rolligt till den nivån av att det blir nästan lite så här kiss och bajs humor över det. Det här, jag gissar att det är 26 år sedan som senaste Battletoads på SNESen släpptes. Lyssnare får rätta mig om jag har fel, men nu har ju då Microsoft, eller det är ju Dlala Studios som har fått assistans ifrån Rare som äger IP-et då. Eller Microsoft äger IP-et, men de har gjort den här lilla beat-em-up liksom brawlen, och där kan jag spela tillsammans med två andra personer, tre stycken, och då är jag antingen Pimple, alltså en Battletoad som heter Pimple, en som heter Rash som är deras liksom vad ska man säga, ikon då, ikonen för Battletoads, också Zitz. Och de här tre spelar lite olika.
Jag körde det här på Amiga.
Ja, men det är inte otippat, va? Det
brinner i huvudet nu. Paddor.
NES har det funnits till också, tror jag.
Ja. Jag tror jag körde det på Amiga. Skitsamma. Men så blir det när man pratar så här.
Ja, eller
för alla lyssnare som är väldigt intresserade så kan jag berätta att jag spelade det här på Amiga, förstår ni? Ja. Och det har ingenting med det som Aron berättar nu.
Nej, men det är ju ändå så att de har ju uppenbarligen någon form av liksom legacy, de här Battletoads-spelen. Mm. Och det är lite det som är grejen. De driver som fasen om det här i det här. Och jag fattar, jag har noll referenspunkter. Så de har basically blivit... Alltså spelet börjar med att du slåss, du lär dig kontrollerna. När jag spelar solo för övrigt, då kan jag swappa mellan de tre olika paddorna. Och när en padda förlorar allt sitt liv, ja men då är det 20 sekunders countdown innan den får tillbaka hälften i liv. Och då under tiden så har jag möjlighet att använda de andra två paddorna. Och jag dör egentligen bara när alla tre har blivit av med allt liv inom loppet av 20 sekunder då, till exempel. Alltså om en tappar sitt, då tar den 20 sekunder. Om jag snabbt dör med de andra två, då kommer inte jag ha någon som är redo. Så då måste jag börja om banan. Men vi slåss, upptäcker att vi är fast i någon form av sån här bunker. Och jag tolkar det som att de har trott att de har varit tv-spelshjältar. Men så upptäcker de att de har suttit i den här bunkern, typ föreställer en sån här virtuell The Matrix-värld och utnyttjas av utomjordingar att tro att de är det. Så att de bryter sig ut typ och börjar jobba med kontorsjobb och städjobb och som massörer och personliga tränare typ. Och sen så tar de sig långt där för att de vill tillbaka till sin fame. De vill bli de här stora erkända Battletoads som en gång i tiden slogs mot liksom The Dark Queen, tror jag att hon hette. Och det här är ju förmodligen då en referens till de gamla 26 år gamla tv-spelen liksom. Och jag har precis kommit så långt, det är tre akter. Jag har ju snart klar med första akten.
Äldre.
Vad sa du?
Jag tror till och med att det är ännu äldre tillbaka.
Ja, det kanske är det till och med.
26 år typ.
Sen senaste spelet tänker jag att det kan vara.
Ja, sen senast.
Ja, inte sen första då. I vilket fall, och det, nu är de polare med The Dark Queen och det är en massa bushumor hela tiden. Det märks att det är britter som skriver. Ja, men det är liksom... Ja, det är bara blaj blaj. Och det som är grejen, vissa stunder i manus så skrattar jag faktiskt. Så att, kudos för det. I övrigt så känns det lite som att det här kanske jag ska spela med vänner eller barnen och se om de fattar humorn och så får vi skratta tillsammans. Viss humor är roligare tillsammans. Det är, när man sitter ensam så kan man känna att man kanske... Vad ska jag sitta och skratta till det här för liksom? Men det är en beat'em up. Du springer från vänster till höger och slåss. Och då så får du sitta på någon form av... De blandar liksom olika genres. Då så kan du sitta på någon form av motorcykelsvänga från höger körfält till vänster körfält och sen mittenfältet och för att undvika hinder och hoppa över och sådär. Och sen är det någon litet hackingspel emellanåt och så finns det säkert, jag är inte ett dugg förvånad om det kommer en sån här shooter-segment där jag ska flyga i paddornas rymdskepp och skjuta liksom side-scrolling shooter. Men det som är väl att det inte känns, alltså det är inte vad jag vill spela just nu, helt enkelt. Ni vet känslan. Och där är jag. Mm. Så att det är som det, jag har spelat ett par timmar. Och jag som sagt, jag ser att det här kanske jag ska spela med barnen, men jag tror ändå att det finns de som uppskattar det här av rent nostalgiska skäl. För de har ändå lagt in röstskådespelare. De har lagt in ett manus och det är en hel del mellansekvenser. Och det är en väldigt så här cartoonish art design över det hela. Så att det finns säkert, jag kollade upp också en snabbis, hur långt det uppskattas vara. Och det ska tydligen vara uppåt en 10 timmar liksom. Så att det finns säkert någonting här att njutas av. Jag har inte lyckats få kombos över 130 än.
Nej, det låter rätt mycket.
Ja. Och sådär. Nej, men jag tror att det, vad jag menar med det är väl egentligen bara att svårighetsgraden känns just nu som att om jag bara buttonmashar mig igenom det här så går det. Men jag har en känsla av att det är nästan gjort för att vi ska vara tre som spelar. Ännu mer. Det känns lite konstigt att sitta där och peppra på knapparna och så de här små fienderna tar liksom hur mycket stryk som helst. Då föreställer jag mig att om vi var tre istället, då hade de kanske gått ner snabbare. Så hade det blivit det här kaotiska, roliga som de kanske är ute efter. För själv känns det mest som att jag bara grindar mig igenom. Ja, så att det var de tungorna.
Ja, de kan väl vara rejäla de också ibland.
Ja, man kan använda tungan för att göra allt
möjligt. Eller hur man nu ska säga på en sån där kommentar.
Ja, Nej, men de kan ju dra in fiender och de kan ju dra... Man kan ju käka flugor med tungorna, såklart. Och käkar du flugor med tungorna så får du ju hälsa, så det är ju viktigt. Och så kan du svinga dig fram och tillbaks mellan... mellan plattformar med tungorna genom att kasta tungan på liksom en uggla och så hoppar du från ena plattformen till den andra och sådär. Så att ja, det är vad det är helt enkelt. Mycket mer än så vet jag inte om jag har att säga om Battletoads. Finns på Battle Pass, håller jag på att säga. Ja. Finns på Game Pass. Inte Battle Pass.
Battletoads Pass.
Ja, ska jag slita av Zam nu eller ska vi snacka lite kort om uppföljningen på Batman-sagorna?
Slita av.
Ja, jag sliter av plåstret på Zam.
Gör så.
Alltså så här, Sam är ju ett sci-fi, nu läser jag här från Steam så behöver inte jag hålla på och staka mig. Ett första persons psykologisk thriller-skräckspel med plotten, din lilla flicka Lucy är saknad, har försvunnit. Och du söker efter svaren i denna surrealistiska miljö och så vidare. Och det är mycket riktigt vad det är. Det är tre personer som gjort det här spelet. Inklusive den som har gjort musik. Eller det företag som har gjort musiken. Så att det är väl egentligen två personer. Och han, ena som har gjort det här spelet, han hörde av sig till mig för... jag vet inte, det var ett bra tag sedan. Och hade en kod... till oss och så kollade jag om det var någonting som vi ville spela. Det var ingen som ville spela det just då, så att då tog jag den koden och hoppade in i det här i veckan faktiskt. Så streamen ligger ju uppe också. Släpptes i början på augusti på Steam. Och det är ju mycket riktigt vad plotlinen säger, och att gå igenom ett spel som tar 2 timmar att spela, det känns dumt att spoila, men är du med? Det är lite på den nivån så här. Men det jag kan säga är att jag var inte riktigt så där. De momenten som fick mig att bli rädd, det är ju de här klassiska momenten som skrämmer Aron. Det vill säga, öppna en dörr till ett mörkt rum. Aldrig att jag går in där. Varför ska jag göra det? Det är ju väldigt onödigt. Om jag kan gå förbi det mörka rummet med järndörren, då är det klart jag gör det. Tills jag upptäcker att nu vill spelet att jag måste gå in i det här rummet. Och när jag väl går in i det rummet, ja men då självklart så stängs dörren till exempel. Och det är dålig belysning där inne. Och plötsligt så kommer Oskan och den crappiga ljudmixen från det väldigt lilla indie-utvecklade titeln får mig att totalt göra en brallan liksom. Så att sådana moment liksom är jobbiga för mig. Men det är det här som är grejen. Jag är osäker på om det är... Alltså förstår ni, om det är en dålig ljudmix som gör att, på grund av begränsade resurser, som gör att oska och liksom blixtar är det som får mig att verkligen rycka till i stolen. Ska designen ha cred för det, eller är det bara skiträdda Aron som sitter och så plötsligt så skräller i hörlurarna när det är mörkt?
Ja, precis.
Ja, men det är väl halva grejen också med de här spelen. Alltså det här är två personer som gjort ett skräckspel. Eller liksom psykologisk thriller, och det är klart att det finns några så här små grejer som vänds och sätts på sin spets, och några moment man ska leta igenom ett helt kontor efter en viss grej som du behöver för att liksom du behöver hitta till basically pusselbitar till en grej, och den lilla sekvensen kände jag att ja, men den var intressant, för de leker mycket med fysik och sådär och gräva bland bokhyllor och så vidare, och ja, det är... När det lyckas så lyckas det. Men det är ju inget PT. Är det ju inte.
Det är inget med PT.
Ja, precis.
Nej, det är ju så. Det är bra mycket mer interaktivt än PT. Så att, jag menar, där har ju PT ingenting på det. Men ja. Ibland vill man ju bli riktigt rädd. Och jag tror inte att det här är den typen av spel. Men jag tror ju någonstans också att där ute så finns det ju människor som är lite som jag är just i såna här anseenden. Att jag är intresserad av att se de här små verken och ta det för vad det är. Nu vill jag inte likställa det här med att liksom en femåring ritar en bild på mig och säger här vad fint, och så älskar man den för tanken eller för liksom engagemanget. Men är ni med att man bedömer någonting utefter någons kompetens och förutsättningar? Men någonstans så blir det lite det. Det blir lite, här är två personer som gjort ett spel och de har en ambition av att berätta en ganska avancerad, alltså det är ganska allvarliga ämnen som tas upp.
Mm.
Och som sagt, jag vill inte spoila någonting, för att det är mycket så här, du ska förstå vad som händer. Jag säger inte att det är svårt heller att lära sig vad som faktiskt har för sig gott, men ja. Men det är begränsade resurser, liten indie-titel, gillar du sånt och vill liksom se vad spel faktiskt kan vara och inte bara är det här snygga påkostade med liksom ring hit om du behöver prata av dig hotlines som är en bara gott för tell me why. Alltså liksom på den ja, nivån. Utan en hotline kanske var att ta i för sig. Men ni förstår vad jag menar.
Ja.
Nej, men så att ni hör ju hur jag pratar här. Jag vill inte säga för mycket om själva upplevelsen. Den är bara 2 timmar ligger på Steam. Jag tror inte att det kostar mycket alls. Faktiskt. Så att finns där för dig som är nyfiken på sådana titlar. 2 personer har gjort spelet. Mm. Jag har sett värre spel.
Mycket har man sett i sina dagar.
Ja, eller hur? Ja. Men ja, ska vi hoppa vidare? Vi har ju tittat på andra grejer här nu i våra dagar.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Eller ni kanske.
Ja, du hann inte, Ida, just ja.
Jag har ju bara jobbat.
Du har mycket, ja, men du jobbar ju bara 40-50 timmar per dag, så har du ju, och så har du ju hus och golvläggning och grejer.
Precis. Jag jobbar ungefär 200 timmar per dag, men ni kan berätta vad ni har sett, för det är jag nyfiken på.
Mm. Ja, vad har vi sett då, Jules?
Be inte mig sammanfatta det här. Jag snabbspolade innan de tog klippen. Det var mitt enda reaktion på det första var, jaha.
Vilken var det första då?
Det var det Batman-spelet.
Ja, för att Rocksteady, ska vi ta den snabbt bara? Rocksteady som vi snackade om förra avsnittet, de har ju faktiskt kommit ut här nu med sitt, som vi pratade om, det vill säga sin sitt statement. Och där har de väl egentligen bara understrykit det som de kvinnliga anställda gick ut med som vi gick igenom förra avsnittet. Att ja, vi har jobbat med det här sen både första brevet som kom in. Om du inte känner till det här, kära lyssnare, så gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. Då går vi igenom det här.
Avsnittet innan det.
Ja, precis. Precis.
Följetong.
Ja, eller hur? Det är viktigt att diskutera sånt här för oss. Men basically, de har sagt att de fortsätter att lära sig. De har också anlitat en självständig tredjepartsaktör som konfidentiellt kommer att prata med alla anställda på Rocksteady som önskar att få göra så för att ta emot det här. Och de kommer också att höra av sig till alla som har varit tidigare kvinnliga anställda på Rocksteady och erbjuda dem möjligheten att prata med den här tredjepartsaktören om de känner för det, för att fortsätta bara rannsaka sig själva. Vi får ju hoppas att det här är ord som också, ja, som också efterlevs och som hjälper dem i sitt pågående arbete, helt enkelt. Mm. Några tankar kring det?
Att det var en ganska mesig, vem kommer att gå med på ett sånt samtal, känner jag bara. Det hade jag aldrig gjort i den situationen. Ofta vill man ju bara lämna någonting sånt där bakom sig.
Ja, jo. This is true.
Jag tror att chansen är ganska låg att de inte kommer att få några takers på det där, och då kommer de att kunna, vad heter det, klappa sig om axlarna och säga att ja, vi har i alla fall, Vi gjorde någonting och uppenbarligen så har vi inga problem.
Mm.
Det känns som att det är så i 90% av de här fallen.
Exakt.
Jag vet inte, jag är lite cynisk.
Nej, men det tål sig att vara.
Tyvärr, efter egna upplevelser.
Mm. Nej, men jag tänker att det tål sig att vara. För jag tror att det kan finnas någon som sitter och lyssnar här som poppar upp samma tanke som till exempel jag fick i huvudet där, så här, okej, men vad ska de göra istället då liksom? Och där handlar det inte så mycket om att vara djävulens advokat, utan alltså min tanke är att ja, det här är ett steg, sen finns det säkert många steg till, och oavsett vad det här resultatet, alltså vad det får för utfall som du är inne på, Jules, vilket det här skulle kunna ge ett väldigt alltså bra inom situationstecken utfall, det vill säga att de får tillbaka feedback om att nej, men det har faktiskt varit väldigt bra utveckling och så vidare. Ja, men då måste ju svaret vara ja, vi är glada över att vi har fått de här svaren, vi kommer fortsätta undersöka och hålla liksom ögonen öppna. Så mycket mer kan de inte göra där, men rent konkret, alltså jag skulle tycka, som vi var inne på någon gång tidigare, ja, men alltså om det är så att det finns snubbar som beter sig som idioter inom ledningen, då bort med dem. Och se till så att branschen vet att det här är den typen av person. Alltså, nu låter det fruktansvärt som outar folk, men okej. Okay. Om de beter sig som sådana här svin, då är det ju de som ska diskuteras och inte kvinnorna, som Lisa highlightade.
Ja, nej, men verkligen så. Och tar du inte tur med det verkliga problemet, så blir du aldrig av med det. Jag menar, det känns ju som att det är en ganska vanlig strategi att man utreder det här, och så utreder man och utreder och utreder och kommer ingen vart tills man lägger ner utredningen och sen säger att vi har, när någon kommer och ifrågasätter sig, men vi har ju utrett, ja men gjorde ni någonsin någonting med de som var problemet? Jag vet inte, det känns som att det är ett lätt sätt att komma att göra någonting konkret. Jag vet inte, jag ser inte så mycket action här, jag ser mest bara en massa flum.
Ja. There you have it. Och Rocksteady, som tillsammans med övriga systerstudios under Warner Bros. Games, har ju gått ut med lite grejer här. Och en av de grejerna som vi fick se, alltså Rocksteady ska ju släppa sitt, vad heter det? Suicide Squad-spel, det fick man ju, vi fick bara se någon form av förrenderad trailer. Och den känns ju så uppenbar som man kan föreställa sig. Harley Quinn och company går runt och chillar på hustaken i Gotham. Typ Stålmannen kommer, bränner ihjäl någon soldat, visar att han är arg och ond. Och Suicide Squad ser någorlunda chockad ut och lite tokiga, och så är det väl det setupen liksom. Jaga Stålmannen, världens starkaste, och gör det med polarna, eller? Jag vet inte. Ja, men det är kanske inte det som är superfokus. Vi har ju snarare tittat på Gotham Knights, som då den andra studion, Warner Bros. Montreal, ska göra. Ja, Jules, vad säger de om gameplay-trailen, det du tittade på?
Ja, som sagt var min reaktion, jaha. Jag var inte imponerad. Jag kände att det här har jag sett 1000 gånger förut med alla andra Batman-spel någonsin.
Hur mycket saker kan man göra på Batman egentligen?
Ja, jag vet. Nu var det ju för sig kvinnliga Batwoman som man var.
Batgirl.
Batgirl till och med. Och gjorde volter i tight trikå. Men jag kände att det tillförde inte så mycket det jag såg. Jag vet inte.
Alltså hörni, förlåt, men är det bara jag som känner det är svårt att titta med liksom friska ögon på kvinnliga protagonister nu, om det ska fortsätta som det har gjort de senaste 30 åren efter att vi har fått möta Abby i The Last of Us Part 2?
Ja, det kanske är någon sorts NUI som man känner nu.
Ja, men jag tänkte på det du var inne på med Batgirl, att ja, fan vad opraktiskt att ha sitt stora hårsvall utanför hjälmen.
Ja, men verkligen. Och så sen liksom så här, ja, men hon ser ut som alla, vad heter det, superkvinnor har sett ut alltid. Jättetajt. Okej, hon kanske har lite mindre så här boob windows än vad de brukade ha, men det är fortfarande samma liksom opraktiska supertajta. Alltså, kan vi få se Batman i den där supertajta trikåerna liksom, som highlightar pungkulorna? När kommer den? Nej, jag vet inte. Jag kände mig djupt oimponerad av detta.
Men gameplay då, om vi säger
men
så?
Men det var inte bara det. Det var ju liksom den här återupprepningen av den här. De Batman-spel jag spelat tidigare, de har ju varit underhållande. Mm. Men det kändes inte som att jag såg någonting här som tillförde någonting nytt. Det var att springa runt och göra lite volter, puckla på lite anonymiserade fiender och så går du vidare och så pucklar du på några till. Alltså det var typ det man fick se i den här trailern.
Ja, nej, men där är jag med dig. Det kändes väldigt, väldigt bekant för en som har spelat mycket. Mycket av ja, Batman-spelen liksom. Och hela trailern kändes lite så här. Jag satt ständigt och frågade mig, ja men det måste ju finnas de som vill ha det här.
Ja, uppenbarligen. Ja, men,
eller?
Så tror de det.
Ja, eller hur? Alltså det måste, på samma sätt som att jag i och för sig sitter och fantiserar, det är väl någon som vill ha ett halvtrasigt, dåligt ljudmixat skräckspel gjort av två pers. Så det är klart att det finns marknadsavdelningar som får heltidslöner som tänker samma sak.
Alltid marknad.
Åh, shit, alltså fan. Men lite ljummen var jag när jag såg den gameplayen.
Mm. Alltså jag tänkte, det var ju inte som när man har sett den här Spider-Man-spelen-trailen, för det följer ju typ samma spelmekanik. Jag menar, hoppa runt och puckla på fiender. Men där hade man ju att Spider-Man är ju så jävla rolig med sina one-liners. Så där blev man ju så sugen, för jag får åtminstone höra Spider-Man säga kluriga, smartiga saker. Som får mig att skratta medan jag går igenom de här kombomomenten. Men det känns ju inte som att Batman är någon lustig kurre direkt.
Nej.
I alla fall inte utanför Lego-universumet.
Nej, han är ju en av de torraste, va? Och det är ju synd att han inte kan få skämta om sin egen torrhet i sina egna spel.
Mm.
Det hade ju varit något.
Ja, det hade varit någonting.
Det är som jag minns min favoritreplik från Arkham Asylum. Rocksteadys debuttitel. När han frågar en soldat som han har räddat, liksom, vart har du dina vänner, typ. Och soldaten säger någonting i stil med, ja, men det är där borta, det är bara där borta, och de är där och de är tillfångatagna av dem där, typ. Och Batman typ frågar så här, men ja, okej, men är allt lugnt eller? Nu hoppas att ni sköter det. Och så svarar soldaten så här, yeah, it's cool, Batman, thanks. Varpå Batman svarar, no, it's not cool. Vad fan hände?
Tyckte hon var något som Schwarzenegger också.
Ja, det måste ha varit undermedvetet. Men det är ju hans klassiska röster. Så det kanske inte är som Arnie då, som min tolkning var. Men det är så det har etsat sig fast i alla fall.
Ja, det är bra.
Vad heter det? Författande på hög nivå detta.
Ja, freudianska felsägningarna är nära. Men... ja, nej, men det var Batman. Sen tittade vi lite på Nintendo Direct Mini. Och det är ju roligt alltså. De kör två stycken sådana här de gjort nu. En i juli och en i augusti som highlightar.
Vad har de visat för något då? Jag har inte hunnit titta än.
Nej, jag vet. Den kördes här idag, onsdag faktiskt.
Ja.
10 minuter drygt små trailers för deras partners.
Var det Animal Crossing?
Ingenting tror jag. Nej,
ingen Animal Crossing.
Men vet ni vad det var?
Nej.
Det var Rocky. Alltså jag såg det här Rocky-spelet. Creed, Champions Rumble. Något boxningsspel som är licensierat med Rocky-musik och grejer som ska släppas 2021. Det var det jag varit mest taggad på. Mest av nostalgiska skäl för att de spelade Vince DiColas. Fantastiska tema. Så bra musik. Men utöver det, nej, jag har faktiskt ingen aning. Vad tänker du, Rus?
Det kändes som att allting flöt ihop till en enda liksom neonfärgad gullig röra.
Jaha.
Det var väldigt lika varandra alla spel. Det var väldigt mycket anime-manga-aktiga saker och väldigt mycket som såg ut som mobilspel. Så jag förstod inte riktigt varför det var så hypant. Det såg ju typ ut som Candy Crush, hälften av spelen. Nej, jag vet inte. Jag var inte så imponerad av detta. Mm. Men jag är ju inte jättemycket för de här sötsliskiga Nintendo-spelen alla gånger. Så jag är nog lite fel målgrupp också.
Det fanns ett spel för Kingdom Hearts som påminde extremt mycket om ett svenskt utvecklat visst spel. Som har hearts i sig. Det är därför det är så himla jobbigt att säga. Vad är det? Alltså varför har jag tappat det? Det är så uppenbart. Kom du ihåg Kingdom Hearts? De åkte på räls. Sayonara Hearts. Sayonara Wild Hearts. Tack, Aron. Så var det. Sayonara Wild Hearts.
Ja, det är bra att du är vaken i alla fall, för jag hänger inte med alls.
Okay. Men Sayonara Wild Hearts,
spel.
Fantastiskt spel från i fjol i alla fall, från 2019, från Simogo Studios. Och den titeln har känns de har sedan gett uppenbar influens på den här Kingdom Hearts-titeln, där du också åker på räls framåt och ska tajma slag med liksom prickar som närmar sig dig. Bara att det är Kingdom Hearts-musik och backdropen är massa så här mellansekvenser på Sora och Kalle Anka. Långben och grejer. Alltså det ser så jäkla copy-paste ut. Och jag undrar genuint hur Kingdom Hearts-communityn reagerar på det. Jag vet inte, det var så uppenbart copy-paste.
Ja, jag tänker som Kingdom, om man gillar Kingdom Hearts så måste man ju redan vara van vid väldigt mycket crossover, ja. Eftersom hela jäkla spelet bygger på idén om crossover.
Ja. Så att
korsa det med någonting ytterligare känns ju inte alldeles världsfrånvänt.
Men det är inget omnämnande av Sayonara Wild Hearts. Det är bara så här, okej, det här är ju som Sayonara Wild Hearts-spel, Wild Hearts-spelet liksom. Men det är klart att det kanske skulle det inte chocka om hon, protagonisten från Sayonara Wild Hearts, hoppade in där. Vem vet? Ja. Men jag tänkte att det här var mest en liten sån här bara en språngbräda till min fråga till er. Vi har ju alla en Switch.
Mm-hmm, ja.
Ida, om vi låtsas att Animal Crossing inte längre existerar och aldrig har släppts, Ida, då kanske du är på samma nivå som oss då. Så hur ofta använder ni eran Switch idag och vad känner ni att ni behöver till eran Switch om ni känner att ni behöver något mer? Det kan jag börja med. Känner ni att ni inte är tillfredsställda med eran Switch?
Ja.
Okej.
Fast det är egentligen bara en sak som stör mig, tycker jag. Mm-hmm. Det är ju fortfarande deras otroligt kassa grej genom att kunna snacka med dem man spelar med.
Och de har ingen party chat till exempel.
Nej, exakt. Alltså, det suger jättemycket att sitta och liksom starta upp Discord och ha det i öronen samtidigt som man försöker höra ljudet från spelet man spelar någon annanstans, och så blir det liksom eko för de andra och så får man köra dubbla lurar och så. Annars så älskar jag min Switch och använder den varje vecka faktiskt. Nu det gjorde jag inte från början. Jag spelade ju ingenting på den liksom alls. Och sen så bara började jag använda den efter... Hur länge sedan var den kom nu? Är det tre år sedan?
Tre år? Mm.
Två år nästan använde jag den inte. Huh. Sen bara tog jag upp den och började spela. Och det är så jädra smidigt. Mm. Jag spelar nästan ingenting dockat. Utan jag kör handhållet. Så. Och jag har hoppat tillbaka till gamla godingar nu. De senaste dagarna har jag kört Splatoon och Mario Kart. Och det är väl typ de typen av spelen jag är intresserad av att spela på Switchen. Jag är inte så intresserad av att spela sådana här mastodontspel som Skyrim eller Witcher 3 och sånt på min Switch. För jag tycker de är olika, fyller olika syften. Mm. Även om det går. Men då använder jag min PlayStation eller PC liksom. Ja, om det var så du menade.
Ja, nej, men det är väl lite det. Du är ute efter ett party chat, sen är du nöjd. Yeah. För det är ett ganska tomt år. Det är lite det. Det är ju inte så mycket snack om grejer, och det är helt okej. Okay, för 2020 är ju som det är. Liksom, och de seglar
sen
ju...
Vet jag inte.
De har ju liksom vind i seglen med Animal Crossing också.
Ja, men det kan man ju dock fixa så att man inte har så mycket lag hela tiden. Jag har ju byggt sönder min ö. Jag har ju slutat spela Animal Crossing nu, för det går ju fan inte att spela mer.
Har du för många saker i minnet?
man kan inte gå på den här ön längre. Det är bara hackar.
Är det så alltså? När du bygger för mycket så måste... Ja, det var som fan sen.
Jag har världens vackraste ö och ingen jävel kan gå på den för det är för mycket lag. Förstå?
Ja, shit alltså. Ja, det där är ju aldrig roligt. Såklart. När spelets ramin är inte klara mer.
Nej. Så screw till alla vattenfall. Det får man inte ha. Inga prylar ute, inget vackert. Då får man liksom lagga fram.
Ja, det var som när jag byggde för fullt i Fallout, var det fyran. Till slut så kunde det inte rendera allt jag hade byggt längre. Mina fina träkojor och sådär. Nej, det var mycket tråkigt.
Mm.
Jag förstår din smärta.
Mm, när man har hållit på så länge, 600 timmar.
Fast det är ju förklarligt också. Du sa det ju själv. 600 timmar vattenfall.
Ja.
Då blir det väl kanske för många vattenfall till slut.
Det kan aldrig bli för många vattenfall.
Men det är väldigt vackert och nu kan ingen hälsa på mig liksom.
Nej, det är sant. Det är sant.
Mm. Ska man sitta i sitt slott alldeles ensam liksom?
Mm.
Går ju inte.
Mm.
Nej, men jag har lite samma idé som du, Ida, angående Switchen. Jag har ju tyckt ända från början att det har varit, jag har älskat Switchen som idé, men det har varit alldeles för få spel att spela.
Mm. Mm.
Jag använder min Switch 2 gånger om året i princip, och det är vid jul och på sommaren när jag åker upp till min hemby i Norrland. Då spelar jag som fasen på den. Mm. För att det finns inget annat att göra där uppe, och under dem liksom 2 veckorna så älskar jag min Switch och tycker den är helt fantastisk. Men sen lägger jag undan den och glömmer bort den resten av året. För att det finns ingenting som jag vill spela på den. Och ja, det jag spelar jag hellre på andra konsoler då. Jag tycker också ett stort problem är att spelen till Switchen är så jäkla dyra. Det är ju aldrig några reor i Nintendo-shoppen. Inte när jag har använt den i alla fall. Och att köpa liksom så här 5 år gamla titlar som kostar 600 spänn, det känns inte okej. Särskilt om man redan äger dem på en annan konsol. Jag menar, jag hade jättegärna spelat dem om The Witcher 3 på Switchen under sommaren. Det hade varit fantastiskt, men det kostar ju 600 spänn i Nintendo-shoppen.
Nej, så faktiskt att... var det lite rea nu.
Ja, det kanske har varit det, men det är aldrig det när jag
Nej, då bommar väl det eftersom du bara spelar de tiderna om året när reorna är förbi eller sådär kanske.
Säkert, kanske
eller
det.
Eller inte har börjat än.
Kanske det, så det kanske inte är en rättvis bedömning, men jag tycker det är synd, för att jag tror att jag skulle använda den mycket mera om jag kunde spela dem. Och jag har också tänkt så här. Det skulle ju vara fantastiskt att testa att spela shooters på Switchen, men det finns ju typ inga shooters på den. Det är ju bara de här gulligull Nintendo-spelen i princip som finns på den. Och visst, de är jätteroliga. Jag har haft jättekul att spela Luigi's Mansion i somras. Men ibland så vill man ju spela något lite mer vuxet kanske. Och då är ju inte Switchen alltid riktigt där för den.
Finns det inte Wolfenstein där? Jo, men det gör det ju. Ett, kommer jag på.
Det kanske det gör, men det har nog aldrig varit riktigt my alley.
Mm. Mm.
Det var återigen, jag hittade, de hade L.A. Noir där, den var jag sugen på att spela, men 600 spänn, och det är ju jättegammalt.
Mm.
Det har varit på rea nyss.
Ja, men alltså ett 10 år gammalt spel ska inte kosta 600 spänn någonsin.
Mm, det är en återutgåva. Det där är någonting, jag tror att vi pratade om det för något halvår sedan eller något år sedan kanske till och med. Men just liksom att det var några utvecklare som pratade om att Switchen, där betalar fortfarande publiken för möjligheten av att ta med sig grejerna. Och därför så kan de ha en annan prisbild på Switch än på de andra plattformarna. Men till slut spelar det ingen roll. Alltså då spelar man ju heller på en annan konsol.
När jag har köpt de här spelen och redan äger dem på min PlayStation 3 och min PlayStation 4 liksom, då vill ju inte jag, och där kanske jag köpte dem på någon rea någon gång för 200 kronor stycket, då vill inte jag betala 600 spänn för det en gång till. Det känns ju ovärt.
Mm.
Ja. Nej, det funkar inte. Däremot så har jag upptäckt i sommar att det är ju jättebra för alla de här små billiga indiespelen. Så jag har ju spelat otroligt mycket så. Det var ju så jag upptäckte Late Daters och sådana där saker. Mm. Mycket sånt där som är väldigt behändigt att spela på Switchen.
Mm.
Ja, men det kanske läge snart för en upphottad Switch.
Ja, det var ju något rykte om det, va?
Precis. Det har kommit lite då och då. Jag tänker snart kommer en Switch med så här 55-tums skärm eller något.
Jag känner inte riktigt att det behövs. Jag är fortfarande imponerad av den här jävla skärmen och vilken upplösning den har på den här lilla ytan. Alltså den är ju fortfarande helt fantastisk.
Ja, men det ska inte förvåna mig om det blir någonting snart liksom ändå i hypen av nya konsoler och sådär.
Ja, helt säkert. Någonting måste de ju komma med. Så är det ju naturens lag när det gäller teknik.
Ja, de kanske uppdaterar sina Joy-Cons eller någonting också. Så de inte blir så mycket, vad heter det för någonting? Drifting i dem, heter det så?
Ja, jo, men det är sant att joysticksen, precis, de driftar. De ja. Reagerar lite. De, nej, det har jag också ett problem med på mina Joy-Cons. Mm. Men det var ju ett rykte som gick om att de håller på och tar fram.
Ja.
Bloombergs Takahashi Mochizuki, som tidigare har jobbat med att ta fram information gällande Nintendo och precis. Nintendos konsoler. Nu läser jag innantill här från Bloomberg då för att få reda på rätt person. Men basically, en form av Switch Pro-modell med 4K-möjligheter. Gissningsvis handlar det om output till tvn då i dockat läge och inte på lilla skärmen. Men sen apropå, kanske också... Ja. Ja.
Apropå videospel så kan jag tipsa lite om serien på Netflix.
Jag har inte tagit tag i den än. Ah.
High Score, dataspelens guldålder.
Mm-hmm.
Har klämt av alla episoder. Det är 6 episoder som behandlar lite grann uppgången och fallen från... När man börjar med arkadspelen och utvecklingarna däremellan. Och det är gjort på ett ganska roligt sätt. Såg den med en person som inte alls är intresserad av tv-spel överhuvudtaget. Men tyckte det var jättekul. Liksom.
Ja, det känns som att de behöver dra den vinkeln. De kan inte gå in i extrema detaljer.
Ja, nej, men det var kul. Jag kan faktiskt rekommendera det om ni vill ha någonting att slöa titta på. Avsnitten är väl från ungefär 50 minuter och något är typ 40 minuter. Det är lite varierande.
Ja, nej, jag har den på.
Lite om konsolkrigen och utmaningen till hur ska man liksom slå Super Mario och vad behöver man komma med då och så där. Hur tänkte de? Och, ja, lite kul faktiskt.
Mm. Sonic var ju snabbare, va? Titta på vad långsamt när de ställde upp Mario-konsoler, alltså SNES, Super Mario till SNES, Sega USA. Bredvid konsoler som var Sega Genesis. Och så kunde alla som gick förbi se att de som spelade Mario, det gick så långsamt när han hoppade från plattform till plattform. Exakt. Medan Sonic bara rusade förbi. Och det var någonting som kidsen älskade.
Ja, men det är lite roligt att höra storiesarna kring det där och liksom vad hade de för någonting för.
Tar de upp de exemplen på Walmart?
Ja, alltså de pratar ju om Sonic och hur de drog igång det, men jag kommer inte ihåg om de just pratade om den delen, men det var ju liksom det här, någonting som skulle gå fort och hur tänkte man på det? Ja, men vad är kul? Ja, men rollercoasters liksom. Och, ja, men det är ett kul upplägg.
Jag kan inte påminna om en sån knall. För att han... Klesinski tror jag att han heter. Nej. Kalinske heter han som var chef för Sega of America under den tiden. De hade extrema problem med att få in sin Sega Mega Drive till Walmart. För Walmart hade sån bra relation med Nintendo. Och Nintendo, alltså tv-spel, det var Nintendo. Punkt slut. De hade liksom över 90% av marknaden. Så de vägrade köpa in Segas konsoler. Och då hade de till och med åkt dit. Tom Kalinske. Då hade han åkt dit med någon marknadschef och försökt att pitcha in liksom Sega vid Walmarts huvudkontor. Och lyckades aldrig. Men så märkte de att en med vägarna som gick till Walmarts huvudkontor gick förbi någon form av så här gammalt lagerhus. Så då köpte de det och satte upp värsta så här Sega-stationerna där och Sega-billboards för att alla som jobbade på headquarters för Walmart, varje dag när de åkte till jobbet så fick de se alla de här stora grejerna kring Sonic, så att de liksom, ja men du vet, överallt så frågade folk om när Walmart skulle ta in, och det var en av de här mer aggressiva Sega-taktikerna. Tar de upp den också kanske?
Nej, men de tar om många andra roliga saker och såna här roliga exempel. Och liksom, oj, ja men det gick ju jättebra med de här arkadspelen. Men nu har ju alla klarat dem, hur ska vi nu göra? Och hur liksom, personer, bara ungdomar liksom sätter i sina kammare liksom, kommer på idéer. Och hur de sen blir uppringda liksom, och värvade. Och så. Alltså det är lite kul så.
Ja visst. Amerikanskt. Men är det bara USA-fokus eller är det någon liksom Japan-fokus också? Eller vad skulle du säga?
Det är blandat.
Ja, ja, ja. Tycker jag. Ja, det, som sagt, den är ju så här, just nu håller jag på att kolla på Casa de Papel, men...
Ja, men det här kan man titta på, jag brukar kalla det för toalettlektyr, fast för att titta på det, så här som man bara klämmer av utan att liksom behöva bry sig så mycket.
Ja, det är klockrent. 15 minuter bakom lås och bom.
Jajamän.
Fan vad bra. Ja, kul. Ja, nej, men vad fan, sen Nintendo. Mm. Det var lite Nintendo, det var lite high score, hörrni. Vad säger ni? Ska vi runda av?
Jag tror
att min hjärna skulle tacka det. Ja. Dig. Livet, allt.
Ja.
Om jag ska kunna komma åter så behöver min hjärna vila.
Ja, men då tycker jag att du ska vila, Ida.
Det vill säga, jag ska gå och spela Apex eller någonting.
Ja, ja, Apex, det är inga konstigheter. Det är ju, det klassas ju som vila. Det har ju till och med världsorganisationen WHO gått igenom nu. Eller hur var det?
Mm. Jag har inte pratat om den nya uppdateringen av Apex, eller, men det kan vi ta någon gång.
Ja, men det måste du nämna. Och Jules, vad händer härnäst för dig? Ska du fortsätta plöja i Tell Me Why, så säga?
Definitivt. Och så råkar jag ju vara lite nykär i Xbox och Game Pass tack vare Aaron som har lånat ut sin Xbox.
Just, ja, det här måste vi snacka
till
om.
Mig. Det här är då förtjänt av sitt eget avsnitt. Jag har ju varit inbiten PlayStation-spelare i många år. Men jag ser verkligen fördelarna med Xboxen nu. Oh. Så att, det finns stor risk att du aldrig får tillbaka.
Ja, precis. Ja, jag får väl skylla mig själv. Nej, men det var ju lämpligt faktiskt. Du fick ju låna den här nu för att ja, Tell Me Why-koden och givetvis ja, sen var det ju ett test på Game Pass och sen är det ju kört. Jag har ju bara hört kärleksregn via chatten nu.
Lite så, exakt. Ja. Men det ska jag tjoar sagt... mycket därför.
Ja, eller hur, för fan. Det är jättekul att höra. Det är ju, oftast känns det som att jag står och ropar själv här. Men i vilket fall, det blir ett helt separat avsnitt. Vi behöver verkligen diskutera det här för att vi kom in på en hel del grejer där du och jag som vi kände att vi måste vädra. Och jag tror att vi behöver fler visa hjärnor till det.
Ja, verkligen. Och jag känner ju att jag står inför valet och kvalet. Vilken konsol ska man välja här? Så att det känns som att vi kan ta ett avsnitt och bara
tjotta ner.
Snacka igenom för- och nackdelar med båda.
Ja, och Ida, vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp. För att vi kunde inte komma på alla svar själv, måste vi erkänna. Så att, ja, innan vi svarar
iväg. Det fixar jag, ser ni.
Ja, men
det fixar jag. Ja, jag är livets skrephög. Fråga mig vad som helst, jag har inga svar, men jag hittar på något.
Ja, det tror jag det. Ja, det är klockan. Hör ni, musiken Lavina Tulos, Swanee River, Jung Reinhardt som skrev den, och omslaget denna gången även gjort av Jesper Ringhög. Vi finns ju sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram framförallt. Ni hittar vårt innehåll på www.opnavardar.se och Twitch-kanalen är ju då twitch.tv/opnavardar. En påminnelse till dig som lyssnar. Vi brukar inte vara bra på att påminna om det här, men det vore superkul om du la en recension på Google Play eller på App Store där vi finns. Det är ju fantastiskt med recensioner, och det är ju fantastiskt om du tycker att våra tankar och våra åsikter kring populärkultur borde förhöras av fler. För då kan du påverka det genom en recension som påverkar algoritmerna i sin tur. Så då fick vi det sagt också. Vi är inte så duktiga på att tjata om recensioner, men det kan vara bra att påminna om ibland, eller hur?
Yes.
Ja. Ja, men med det sagt, hörni, stort tack för ikväll. Och,
ja.
Glöm inte att det är coolt att vara snäll.
Nej, det är tjosan. Hej då.
Hej då.
Hej.